Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Martin Lidberg är elitidrottaren, brottaren som blev världsmästare och Europamästare, som blev coach, som blev återkommande vinnare i några av våra största tv-program, som Let's Dance, Superstars och Mästarnas mästare. Martin är föreläsare, författare, entreprenör och har presterat på topp när det gäller som ett signum. Han signade nyligen med ett produktionsbolag som ska göra han och brorsan Jimmy Lidbergs bok till film. Martin är med andra ord ständigt aktuell. Vad händer när han inte presterar? Vem är egentligen Martin Lidberg? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter-Fia Ståhl. Hej och välkommen Martin.
Hej, tackar, tackar.
Vad händer med dig när du inte presterar? Om vi bara djupdyker i den frågan.
Ja, nej, men jag tror att jag måste nästan ha många bollar i luften. Det måste hända någonting, annars så blir jag nästan lite stressad. Mm. Så jag vet inte, det är väl någonting det där efter idrotten. Man har alltid presterat där sen man var väldigt, väldigt liten. Och sen har man på något sätt sprungit vidare även efter idrottskarriären.
Hur var det att sluta en liksom så framgångsrik idrottskarriär som jag kan tänka mig också blev en stor del av den du är, din identitet?
Mm. Ja, nej, men jag tror jag kanske skiljer mig lite grann från andra där. Jag vet ju att många idrottare får en identitetskris och tycker att det är jättejobbigt just den här bryggan från idrottskarriären till yrkeslivet då. Men jag hade så många järn i elden redan som jag påbörjade precis i slutet av min karriär. Jag hade liksom en plan B, att när jag väl slutar så ska jag göra det här. Jag ska jobba med träning och hälsa och få vägleda och hjälpa människor på olika sätt som jag brinner för. Så jag hade redan startat det projekt, så att jag började nästan bara sprang vidare efter karriären då. Och sen kom det ju väldigt mycket saker och erbjudanden som man var med i Let's Dance som du sa. Och så det mynnade ut till massa nya saker, så att... Däremot så kan jag tänka att jag borde ha stannat upp och njutit lite mer och kanske reflekterat mer av idrottskarriären, det man lyckades med. Det var nästan liksom, nu var det bara nästa mål och man fortsatt bara springa framåt.
Så om vi så djupdyker lite mer än den första frågan, vad händer när du inte presterar? I och med att du sa att då blir du nästan stressad. Berätta mer om det.
Ja, nej men jag på något sätt så... Jag tror att det ligger så djupt rotat. Sen jag började brottas när jag var 7 år. Och min målsättning var att direkt säga jag ska bli världsmästare. Och jag jagade den där drömmen varje dag nästan. Och tränade väldigt, väldigt hårt. Vi hade en ungersk öststatstränare som pressade oss ganska hårt i tidig ålder. Och jag tror att på något sätt så har det har blivit kanske en del av ens identitet. Så när jag inte presterar eller om jag kanske... Jag har svårt att liksom unna mig att vara ledig och inte göra någonting. Då kan jag nästan känna, men vad håller jag på med? Jag tappar drivet nästan. Så det är väl en sak som jag har fått träna väldigt mycket på. Jag kan bli stressad av om jag inte gör någonting eller är ledig för länge och så vidare. Och mår lite dåligt av det. Och känner att jag på något sätt behöver prestera eller liksom ha ett mål och liksom jaga det. Sen behöver det inte alltid vara att man ska lyckas prestera på topp hela tiden. Men att jag vill känna mig kreativ.
Mm. Det bara slog mig nu när du berättade. Så här, det här, så som du berättar nu, det hör man ofta kvinnor och tjejer prata om. Just så här, prestationsprinsessor, och så kopplar man det till prestationsbaserad självkänsla eller hur man värdesätter sig själv och sådär. Fan vad viktigt det är att ni män också pratar om det. För det är ju inte så att det är bara liksom kvinnor och tjejer som upplever det.
Nej,
det upplever ju
inte
alla.
Verkligen, verkligen.
Men varför hör man inte snubbar prata om det på samma sätt, tror du?
Nej, men det kan ju vara lite machokultur. Så där. Killar ska vara, de ska inte visa sig sårbara på samma sätt kanske. Och så. Men jag tror att det är väldigt, väldigt vanligt. Och jag märker inte minst när jag träffar ju mycket människor, entreprenörer som jag jobbar med, och det är flera som säger samma sak, att de mår dåligt när de inte får prestera eller känner att de är kreativa och ambitiösa.
Mm.
Så jag tror att det är lika vanligt bland männen och snubbarna som du säger, men man kanske inte pratar om det lika öppet.
Har det varit någonting som, för nu låter du väldigt så här insiktsfull och så här, ja men så här funkar jag, det här, så här reagerar jag och så där. Men hur är den så här? Hur har det kommit de självinsikterna kring just hur du är i relation till prestation?
Nej, men det har väl ju framförallt det har väl uppmärksammats av mig själv då, när jag har haft de här perioderna när jag inte har känt mig kreativ och när jag kanske haft lugnare perioder mellan olika projekt eller företag jag har drivit och sådär. Då har jag fått den där känslan.
Mm.
Och kanske lite mer tycker jag på äldre dagar när man känner så här, man kanske inte behöver jobba ihjäl sig vissa perioder, om man har någon lugnare period och bara, men har jag tappat drivet, vad är det med mig liksom, kom igen nu. Så att ja, jag tror att det är just de här lugna perioderna som jag har känt när jag har fått den här känslan att nu måste jag snappa upp igen.
Det där är så intressant, för det där är också hur många av oss är formade i, både så här, i vårt samhälle, att man får liksom cred för och höra att man är duktig hela tiden, allt från att man ritar en teckning, åh vad duktig du är som har ritat teckningen, till att man bara förväntas leva i den här stressbubblan eller någonting som alla håller på med nu för tiden.
Verkligen. Och sen tror jag att när man har presterat i så unga år som jag har gjort då, och med idrotten, så blir man ju ofta dömd av andra utifrån sina prestationer. Och det är ju väldigt lätt att det påverkar en och hänger med även i vuxna år, såklart.
Mm. Önskar du att någonting var annorlunda i det här?
Ja, men ibland kan man känna så där att allt handlar ju inte om att prestera hela tiden, att man ska vara bäst eller man ska lyckas med saker och ting. Men där tycker jag ändå att jag har lärt mig mycket med åren och blivit mycket, mycket lugnare. Så att, och man kan ju faktiskt göra saker och ting halvbra. Och sen är det ju så att man, det finns ibland en tjusning av att man faktiskt misslyckas med saker också. Man får lära sig nya saker och man får kämpa för att uppnå saker. Så här, det tror jag också någonting som man ändå har med sig från idrotten. När det gick sämre och man förlorade matcher, och så försöker man hela tiden klura och hitta nya vägar. Men återigen, det handlar ju lite om prestation igen då. Men att kunna vara nöjd med att vara halvbra ibland, eller att det går okej liksom. Att man får misslyckas med saker och ting.
När misslyckades du senast?
Oj, det är ofta. Nej, men det är väl, det kan vara vissa. Så jag har ju startat flera företag och sådär. Och då är vissa grejer blir ju ingenting. Liksom. Och man har idéer som man börjar och drar igång som liksom inte blir någonting. Så det finns många.
Kan du bjuda oss på någon sån idé som du kände att så, det här är nästa stora grejen. Och sen, nej det gick inte. Jag fick lägga ner det.
Ja, nej men jag hade... jag och min bror har ju drivit en... en sån här online-tjänst under tid. Då skulle vi addera det med mat med en stor kedja, då, med en restaurangkedja. Så vi skulle ha kaloriberäknade menyer och recept, och så skulle man kunna köpa då matlådor där det står då makrosplittrans, alltså fördelningen mellan kolhydrat, fett och proteiner, och sen så skulle det stå kaloriintaget. Och vi hade jättestora planer med det här och vi satt i många möten och sådär. Men ja, sen var det så att alla sprang på sin kammare, och den här stora kedjan då hade också svårt att hinna med. För de hade mycket fokus på att expandera och öppna nya restauranger och sådär. Så att det var ju en grej som vi hade lagt väldigt mycket tid och kraft på, och funderingar och sådär. Och man sitter och skriver och man gör nästan, inte en riktig affärsplan då, men näst därtill då. Och det blev ingenting då. Så är det ibland.
Och hur ser din process ut i det? Det är en sak när man så återberättar och bara, ja, det var säkert nyttigt. Men sen när du är i den stunden, hur reagerar du? Hur hanterar du sånt?
Nej, men jag tycker man har lärt sig genom åren att hantera motgångar bra. Det är en del av lärdomen också. Jag tycker man utvecklas hela tiden. Jag brukar säga det ibland också när man är ute och föreläser, att just det här med att våga misslyckas. Win or learn, som man brukar säga. Och det, man lär sig otroligt mycket av sina motgångar.
Mm.
Sen kanske det är fel ord att använda just misslyckande eller motgångar. För det är egentligen en motgång, utan man lär sig otroligt mycket, som jag sa då. Och när man tittar i backspegeln så där, det man har varit med genom åren, när man har haft det tufft och de här perioderna i livet, är ofta de som har format den mest, som gör att man kanske kan ta ytterligare steg i framtiden, även om det är svårt att se när man är mitt i den här mörka tunneln då.
Du sa att du önskade att du hade stannat upp lite efter att du avslutade din karriär i brottningen. Vad tror du att du hade hittat om du hade gett dig själv den stunden av reflektion och lite sådär, nu är jag i det här?
Nej, men jag tror allt om självkänsla och självförtroende och allting, och just det här, bara känslan av att man har jagat en dröm och ett mål ända som man var väldigt liten och kämpat stenhårt varje dag och försökat en hel del också på den här resan. Och sen när man uppnår det här så stannar man inte upp i det, utan då är det liksom bara pang, boom, nästa mål, och man springer vidare. Så det tycker jag verkligen någonting som jag vill förmedla utåt, att när man lyckas med saker och ting, eller när man är nöjd med sig själv, man har gjort någonting eller en prestation, att stanna upp och vara i nuet och njut verkligen. För det kunde jag känna när man lyckades då, man blev världsmästare och det här är brottning och så vidare, så man var med på Nyhetsmorgon, det var ett tv-program och liksom några dagar och stress, och sen så var det bara pang, boom, vad är nästa liksom, nu är det OS eller nu är det VM, och så att jag vet. Någon gång tänkte jag extra mycket på det här, och jag tog fram gamla album så där, blev väldigt sentimental och satt och tittade på min karriär så här, från att jag var liten och till att jag lyckades med de här målen och drömmarna. Och då kom jag på mig själv, fasiken, varför inte stanna upp och njuta mer? Jag lyckades ju faktiskt med det här. Så det kan jag känna, det tror jag lärt mig mycket av också. När man gör saker som går bra, eller som man, ja, det kan ju vara saker med familjen, vad som helst. Att verkligen njuta av det när man har de här härliga stunderna.
Är du mer liksom framåt, framför i, liksom, i tiden än här och nu?
Verkligen.
Hur då?
Nej, men det är alltid framåt hela tiden. Vad ska komma nu och vad är nästa liksom? Och jag tror att vi är lite lika där. Jag pratade med både min mamma och min pappa om det där, och de är likadant. Vi var i Holland, och jag har ju en son som spelar fotboll där i Holland, och då var min mamma med där nere, och hon började direkt så här och prata om nästan så här, nästa resa. Och jag sa, morsan, njut i det här nu. Vi är likadana. Vi måste nu vara här, där vi ser fram emot. Och ja, du har rätt, så. Så ibland ramlar hon in i det där direkt så här, och så lite så här började nästan planera så här. Vi måste tänka på det här när vi åker hem.
Liksom. Ja.
Så att jag tror att det är också, det är väl en del, och det är väl en del av drivet också kanske, man just där. Men återigen, man måste vara mer i nuet.
Det där, alltså, jag upplever det som att det där är liksom någon slags samhällssjukdom, att man alltid är, alltså slarvigt uttryckt, men att vi alltid är framför, som du säger, vi stannar inte upp, vi är inte det, utan man också är hela tiden lite framför sig själv, som gör också att man kanske i slutändan jagar sig själv och försöker få kontakt med sig själv, men springer ändå ifrån sig själv på något jävla vänster. Kan du relatera till det?
Ja, verkligen, absolut. Jag tyckte du uttryckte det väldigt, väldigt bra där.
Det blir som typ en katt som jagar sin egen svans, ja, eller någonting.
Ja, verkligen. Så, nej, men det är inte så ofta man kanske sitter och funderar så här, men vad gjorde jag igår eller i förrgår, och tänker tillbaka lika ofta som man tänker framåt hela tiden.
det är en slags masspsykos,
ja,
i prestation.
Verkligen. Ja, verkligen. Det är sjukt egentligen.
Det är så jävla knäppt.
Ja.
Hur, i och med att du har ändå de här insikterna, hur, så här, är det någonting, hur pratar du med dina barn om prestation till exempel, som förälder?
Ja, nej, men jag försöker hitta en balans där, och jag pratar med min fru om det där, och hon har ju också hållit på och tävlat och så, fast hållit på med fitness och så, atletik, fitness och så. Så och ibland så har vi ju, jag och min son då spelar fotboll, och så att ibland så omedvetet så, de märker ju allt där, och ibland man hamnar på prestation, men vi försöker och säger till varandra, vi ska inte prata så mycket om det här och om just prestation och så. Så att vi försöker tona ner den här biten. Men det är såklart att det, de märker ju ändå. Och de får höra av andra och så.
Mm.
Så vi försöker tona ner det på olika sätt. Men det är inte alltid lätt.
Nej.
Så det är en svår balansgång där. Där de också känner att de vill vara duktiga och prestera och så.
Ja, och sen blir man ju också, vad som man vill eller inte, den här förebilden som de vad är man säger, barn gör som föräldrarna gör, inte det man säger till dem. Så det är klart att, och det, man är ju också den människan man är.
Absolut, ja, men så är det. Verkligen.
Har du haft den här känslan av att, kommer någon komma på mig nu? Förstår du vad jag menar med det?
Jaha, ja, det förstår jag vad du menar. Jo, men kanske lite grann, men inte så där extremt som jag kan känna att vissa, när jag har läst och man hör folk, att de känner sig som en bluff, liksom. Ska folk komma på mig att jag är inte så här bra, eller jag är ju faktiskt egentligen värdelös eller vad nu är. Riktigt den känslan har jag inte haft, utan jag har en i grunden, tror jag, en bra självkänsla och en trygghet i mig själv. Och vet att jag är duktig och bra på vissa saker. Sen är det klart att jag vet saker som jag har svårare för och kanske inte lika bra på och så vidare. Sen är det ju så när man har siktat in sig på en grej som jag har gjort mycket med träning och hälsa hela livet. Så då blir man ju, man blir duktig på det, men det är ju mycket andra saker där man kanske inte hänger med. Och det kan man ju känna ibland, framförallt när man blir äldre och sådär. Att vissa saker som man kanske borde ha bättre koll på och sådär. Men det är väl inte så där riktigt den känslan att jag känner så här, åh, nu ska jag bli avslöjad eller nu kan jag inte det här. Men jag har ju sämre förmågor och vissa grejer har jag starkare förmågor.
Som vad då? Något av det är sämre eller som du känner att du borde ha koll på?
Ja, men det kan ju vara så här, vissa yrken och jobb och vissa ämnen och sådär som alltså jag känner där jag inte är lika bevandrad i. Och det kan ju vara, ja, teknik och bygge och sådär, och där är jag inte alls så bra. Så vi hör vissa säga, ja, men jag byggde mitt eget hus och så byggde vi det här och så gjorde vi en egen veranda. Då kan man känna såhär, fan, så kan jag ha tummen mitt i handen, där är jag värdelös på. Men jag har aldrig lagt krutet på det heller då. Så, men det tror jag man måste tillåta sig också, att man kan ju inte vara duktig eller bra på, eller ha koll på allt liksom.
Nej.
Så det är ofta där man har sitt intresse, det man tycker är kul och det man brinner för, det är där man lägger fokus också.
Mm. Vad skulle du säga om platsen du befinner dig på i livet just nu?
Ja, jag tror jag är på någon sådär, ja, vad ska jag säga, jag är nog någon mellanting. Jag är på väg bort från någonting. Jag har ju alltid varit egen företagare. Jag har alltid jobbat det här med, som jag sa, med träning och hälsa efter mig på olika sätt. Då. Men jag känner att man blir äldre och det är ett yrke, skulle jag vilja säga, som är svårare. Man är inte lika attraktiv när man blir äldre. Man kanske börjar få vissa kramper och så, eller kramper i kroppen. Och ibland tänker jag ofta så här, är det här liksom rätt att hålla på med när i framtiden? Jag menar, ska jag göra det här när jag är 55-60?
Mm.
Så där känner jag att jag funderar mycket. Vad är det jag vill göra? Vad är det jag vill liksom jobba med? Jag vill hitta någonting där det kanske är lite lugnare och där jag inte behöver prestera hela tiden. Och någonting som jag kan liksom växa och åldras med.
Så vad där skulle det kunna vara?
Nej, men det bara slog mig någon gång så här, tänk att jobba så här på något kanske förbund, eller jobba på något så här Sveriges Olympiska Kommitté eller någon så här kanske någon organisation eller något sånt, där man inte hela, där man gör ett bra jobb såklart. Det vill man ju alltid göra. Men där man inte hela tiden behöver springa som egen företag när man är entreprenör.
Mm.
Där man hela tiden ska liksom kämpa sig fram och det är tuffa armbågar och hela tiden ska prestera. Och inte minst det med träning och hälsa och sociala medier som har så blivit så enormt viktigt idag där man ska synas. Och vem vill se en, liksom en 60-årig gubbe göra en massa övningar eller någonting?
Det är väl de som blir virala när man ser liksom någon äldre person som kastar sig runt i någon så här, vad heter det, monkey bar och sånt där.
Ja, kanske. Jo, det är klart att det kan vara inspirerande att se att man ändå kan ha så bra form och så.
Ja.
När man blir äldre. Men det kan också bli en press att man... Det kanske inte känns alltid rätt i hjärtat. Man slåss med sina värderingar. Så här. Man gör det för att man vet att det är viktigt för ens jobb idag. Att man liksom syns och så. Men ibland så skulle man helst bara behöva liksom, kanske ibland stänga ner. Och inte behöva göra det här. Då.
Vill du kliva av scenen på något sätt?
Ja, det kan jag känna ibland. Faktiskt. Jag har aldrig haft ett behov av att... bli offentlig eller synas mycket, även om folk kan tro det, för att jag har varit med i ganska mycket saker genom åren, så har jag alltid gillat att vara anonym, och det känner jag mig väldigt trygg och avslappnad i. Så att när man väl var som efter Let's Dance, då var det helt tokigt, man kunde ju knappt gå någonstans, och jag tyckte det var jättejobbigt. Visst, jag kom till skolklass eller barn, då gick jag över på andra sidan och sådär, och jag märkte på mig själv att när jag var utomlands där folk inte kände igen mig, så kände jag mig så otroligt, så här, det var någonting, jag kände mig så avslappnad och lycklig på något sätt. Och sen när jag kom hem, då var det någonting, jag hade svårt att sätta fingret på det i början, men sen så, ja det är ju här, för man visste att man alltid hade ögonen på sig.
Mm.
Så det kan jag känna så här, det kan jag, ja... tänka mycket på ibland. Gud vad skönt att kunna vara helt anonym. Så nu är det inte så farligt längre. För att nu, jag har tackat, genom åren har jag tackat nej nu. Jag har inte varit med på de sista kanske knappt 10 åren så där, på tv-program och sådär. Och fått mycket förfrågningar. Men det är så efter ett tag så, och folk minns ju ofta det senaste och när man har synts. Och så där, så att, nu är det mycket, mycket lugnare. Men idag är det sociala medier och det är också där med jobb och samarbete. Det är jätteviktigt idag att man syns där. Och det märkte man ju tidigare. Då var det mer så att han har gjort det eller vi gillar den här personligheten. Men idag är det nästan så här samarbeten och jobb man får. Och det är ju mycket sådär. Men hur många följare har den här personen och så då. Så att, och vad lägger den ut och så.
Exakt. Mm. Om vi då ska hisspitcha ditt CV till någon, till exempel Olympiska kommittén eller någon annan organisation som kanske lyssnar på det här och vi säger att du snabbt söker ett jobb där då. Hur skulle du hisspitcha ditt CV?
Oj. Men en människa med ett väldigt driv som alltid vill göra bra ifrån sig. Som är viktigt för mig att göra ett bra jobb. Annars skulle jag inte kunna vara på ett ställe. Där jag känner också där mina starka sidor framhävs såklart. Där jag, just det här jag brinner för att hjälpa och stötta människor på olika sätt. Och få dem att växa, att få delaktig i andra människors framgång och välmående. Det är viktigt för mig och det är jag duktig på. För det har jag jobbat med hela livet. Och det är en inre låga, jag tror inte man kan träna sig till det. Utan man har det i sig eller så har man det inte. Så kortfattat då, och gjort mycket, har man drivit egen företag så är man ju också ganska bred. Man är kostnadseffektiv och man tänker på både ekonomi och det, ja, själva kärnverksamheten såklart. Och så att man har ju ganska god kännedom om det mesta när man har drivit företag under många år.
Vad var det svårast för dig i företagandet? Tack förresten. Om ni hör detta så hör av er till Martin.
Vad sa du? Det var det svåraste med att...
Just företagandet, entreprenörskapet. Vad utmanar dig mest?
Men det är nog fokus. Mm. Bibehålla fokus. Och sen vara långsiktig i saker och ting.
Just det.
För det är ju så här, och också när man är i hetluften och man är aktuell under vissa perioder. Så här, då kommer det väldigt mycket roliga erbjudanden och sådär också. Och det är svårt att tacka nej. Mm. Till bra och roliga saker. Så att, och det är man väl mer mogen för nu då, men, eller har varit under en period. Men då när man var kanske lite yngre, då är det lätt att man hoppar på olika spår.
Finns det någonting du ångrar att du hoppade på?
Nej, inte direkt. Så det är inte som jag tänker på nu i alla fall. Återigen, vi var inne på det lite tidigare. Det här med att det man har misslyckats med eller som inte har gått så bra och så vidare. Det har ju också format den och man har lärt sig jättemycket av det. Motgångar lär man sig otroligt mycket av. Så jag skulle inte vilja det ogjort heller. Men det är klart, för jag sitter och klura lite så finns det säkert saker som man tänkte på att varför gjorde jag det här? Eller? Ja.
Finns det något du ångrar att du inte hoppade på det? Att du tackade nej fast du känner att där borde jag ha kört på. Tackat jag.
Ja, det är svårt. Man har ju fått mycket erbjudanden och sådär. Men man vet ju aldrig vad det skulle ha mynnat ut i. Men nej, jag fick bland annat en, utan att säga någon namn där, men jag fick ett erbjudande att kliva in i en ett företag, ett så här nystartat techbolag då, som jag tackade nej på. Jag trodde inte på idén och så här, men som blev en väldigt, väldigt hit då. Så ja. Blev otroligt stort då och slog igenom med dunder och rock då. Så där kan man ibland säga, det var roligt att ha gjort den resan, men ibland missar man tåget. Men Det fanns säkert en mening med det.
Vad tror du att meningen var för dig, i ditt fall i det här?
Nej, men jag tror man har ett kall, och det är just det här att man ska vara med och bidra till att andra människor på något sätt och få prestera eller må bra, som jag sa. Och det får ju mig att må bra också, det studsar tillbaka. Det vet du själv säkert har jobbat med, eller som gör det med träning och hälsa och allting. Det var väl en mening att det är där man ska vara kanske.
För det där var då en helt annan inriktning?
Ja, det var en helt annan inriktning.
Tror du att alla har ett kall i livet?
Ja, men jag tror det. Men jag tror att däremot kanske inte alla lyssnar eller följer det spåret. Utan man är så uppe i någonting annat. Eller man kanske vill följa någon annans fotspår eller vad någon annan tycker. Eller man har fått någon idé och följer det. Men jag tror att om man verkligen lyssnar på sitt inre kall, det tror jag att alla har någonting. Någonting man brinner extra för och som man känner att man kanske är lite bättre på och så vidare. Då tycker jag man ska följa det spåret och följa sitt hjärta verkligen. Det är många som är tvärtom, har jag märkt genom åren, som ja, men jag är så dålig på matematik och bara för det så ska jag bli mattelärare eller matematiker, och så liksom nästan motbevisa, så kanske man kämpar ett helt liv mot någonting som man har väldigt, väldigt svårt för. Istället för att göra någonting som man kanske har lättare för, som är roligare, som man brinner för.
Just det där, vad andra tycker och tänker, eller att någon har förväntningar på en, kanske föräldrar eller omgivningen, eller någon sa någonting som fastnade och så bara det där. Men, och hur gör du för att då lyssna på din intuition eller ditt inre, eller liksom låta hjärtat ta beslut och sådär?
Nej, men jag tror jag är lite känslomänniska sådär, och jag brukar lyssna på mina känslor, och ofta så man lär sig att tyda dem genom åren. Det är klart man inte alltid kan agera på känslor, utan ibland måste man ju låta dem svalna. Och det brukar jag ha lärt mig mycket. Så här. Ibland kan man ha skrivit mejl, man är arg eller ledsen eller någonting, och så skriver man det här mejlet. Men då har jag lärt mig att jag drar aldrig iväg det, utan jag väntar till dagen efter. Och sen när känslorna liksom har svalnat och så här, nej, gud vad skönt att jag inte drog iväg det där. Ja. Det hade jag gjort i yngre år när jag var förbannad eller något sånt där. Men då skriver man ju om det där mejlet helt. Liksom. Så att, för att ge ett exempel då. Så, nej, men det där tycker jag att det är någon kombination där. Det är klart att man ska känna efter hur man känner och så vidare, och inte låta kanske folk vara dumma eller trampa en på tårna och så, och kunna säga ifrån och så, men ändå vara förnuftig och tänka till också både en och två gånger.
Just det där med känslor, och som jag sa igen, snubbar som pratar om känslor eller män som pratar om känslor, man önskar att det inte behövde sägas på det sättet, att åh vad bra att ni är män som pratar om känslor, men vi lever ju fortfarande i en tid där det verkligen behövs, och kanske nu inte mer än någonsin, men det är väldigt aktuellt med tanke på olika män i maktposition. Ja. Men liksom, vad tror du, om vi bara tar en stor fråga, vad tror du behövs för att det skulle bli lite mer liksom öppet för mansidealet att prata om känslor, eller vara lite mer i liksom de mjuka värdena?
Nej, men att fler män vågar kliva fram och berätta om sina känslor. Att det är inte så farligt att visa sig sårbar. Och Jag tror de här som inte gör det, som stänger in allting, det är nog de mest känsliga egentligen och mår väldigt dåligt många gånger eftersom de inte kan få ut det de känner i samtal och med andra människor och så. Det är en viktig del oavsett om det är, glädje att kunna prata med andra människor. Och, ja, man brukar säga att dela glädje är dubbel glädje och likaså när man är ledsen eller man känner sorg eller det är någonting eller man är stressad eller någonting, att kunna prata om det. Det är ju någonting som verkligen är läkande.
Hur har har det alltid varit naturligt för dig att göra det?
Nej, det har det inte varit. Vi skrev i våran bok där, Brottarbröder, och det var ju våran historia som vi skrev om där, som egentligen inte handlar om våra brottningskarriärer, mig och min bror Jimmy, utan mer om allt som hände vid sidan. Vi hade ju en ganska så tuff uppväxt på så sätt att vi hade en pappa som hade ett svårt spelmissbruk och ett missbruk som vandrade i olika missbruk. Och det här växte vi upp med och det var någon skam och det var någonting som vi inte pratade om. Som vi höll hemligt inom familjen. Då. Så att sådana saker, det fanns vissa saker som vi inte pratade alls om. Men jag tror att sen när vi blev äldre så kände vi ändå ett behov av att få prata om saker vi hade varit med om och kunna få ut det här. Så att jag tror att vi blev bättre på det, både jag och framförallt min bror, och kunna prata om det som hade hänt och det som har varit. Då. Men sen att vi skulle skriva en bok om det, det hade vi aldrig någonsin trott och funderat om. Då. Att vi skulle kunna inspirera andra människor i samma sits. Då.
Hur var det att skriva den boken?
Det var jobbigt till en början, för det var så mycket som man liksom hade grävt undan och som låg undermedvetet nästan. Så började man fundera och tänka tillbaka. Så det var mycket känslor. Och jag kände att jag och min bror kom ännu närmare varandra när vi skrev boken ihop. För vi hade så olika förhållningssätt till vår far. Mm. Och det fanns en besvikelse från både han och min sida gentemot varandra också. Där han tyckte att jag hela tiden hade tagit min pappas parti. Och hela tiden försökt hjälpa honom i det här missbruket och inte stöttat familjen mer. Medan jag tyckte att till Jimmy att varför pappa har bara oss, han kommer att duka under, vi är de enda som kan rädda han. Så jag gled in mer i ett medberoende med min far, medan Jimmy ville stänga dörren helt och tyckte att han förstör våra liv, vi släpper taget helt. Så vi kom varandra väldigt, väldigt mycket närmare och började få en större insikt och förståelse för varandra. Och varför vi hade agerat på vissa sätt och så.
Mm. Om man lyssnar på det och känner igen sig i alltså att ha gått igenom någonting liknande. Men kanske inte är på den platsen där du befinner dig idag. Är det någonting du skulle vilja säga till den personen eller de som lyssnar?
Mm. Ja, men det är väl att... om vi går och kommer in på just missbruk, sen kan ju boken tolkas, den kan vara mycket bredare än så. Just det här med att man har ett eget val i livet, man kan inte skylla på sin bakgrund hela tiden, att man har haft ett tufft uppväxt, utan man har ett eget val och man kan lyckas med vad som helst i livet. Och det var ju det som vi också ville förmedla med boken. Men om man pratar just missbruk och man lever i en relation eller i en familj där någon har något form av spelmissbruk eller droger eller någonting, så är det extremt viktigt att ställa krav på den människan. Och det kan man ju känna ibland att vi var för dåliga på i familjen i början. Och de här människorna, de blir världsmästare på att manipulera och ljuga. Och just sitt missbruk, det är ju det käraste de har. Ingen får ta det ifrån sig. De är beredda att nästan kriga i döden för det. Mm. Och så att det är jätteviktigt att man verkligen står på sig och ställer stenhårda krav mot den här människan. Om du beter dig så här, om du fortsätter med det här, så kommer du få de här konsekvenserna. Jag kommer att flytta ifrån eller någonting då. Vad man nu gör. Men som för oss var det ju så att vår pappa kunde ju inte komma upp förrän han var längst ner. När det inte fanns, han kunde inte komma i djupare ner. Då var det liksom, när vi hade släppt taget, först då så kunde han vända uppåt igen.
Just det. Gud.
Mm.
Det är återigen så viktigt att det är ni som vill och orkar dela med av de erfarenheterna. Det är ju extremt viktigt för andra.
Ofta tror man att man hjälper, men man skälper ofta. Det var ju som, vi fick ju gå till när vår pappa gick på behandling och så. haft för sitt missbruk och så då, som vi ställde krav till slut. Det var ju omöjligt. Det tog ju många år innan han ens erkände. Och det är ju första steget för någon som har något form av missbruk, att de erkänner att jag har det här missbruket, det är ett problem. Så det var jätteviktigt verkligen att kunna ställa krav på de här människorna. Det är extremt viktigt.
Finns det någonting som du hade haft med dig, något mer perspektiv du hade velat lägga till om du hade skrivit boken nu, så här ett par år senare?
Ja, det hade vi ju då också, saker som vi ville ha med. Så först kan man inte, det hände ju otroligt mycket i vår uppväxt, olika saker. Och det kan inte bara bli en bok med massa olika stories hela tiden, utan det måste ju finnas en röd tråd i boken. Men, och det var vi väldigt noga med, att vår pappa är en fantastisk människa med stort hjärta som vi älskar otroligt mycket. Men en människa förändras när man har ett missbruk. Och det tyckte jag vi fick förmedla det bra i boken då. Men framförallt så kanske skrivit lite mer om kanske den här perioden efter, när vår pappa faktiskt har tagit sig upp igen och tillbaka och gjort en otrolig resa. Och det är ju väldigt, väldigt inspirerande att det faktiskt går att vara nere i skiten och hamna på gatan i stort sett. Alla jagar en, men att man kan komma tillbaka igen. Så det tycker jag är otroligt inspirerande. Men det fanns inte utrymme för riktigt i boken.
Gud, jag ryser hela kroppen. Vadå, han var ute på gatan till och med?
Ja, det var det jag skulle komma till tidigare också. Att det var det psykologerna sa när vi gick på behandling med pappa. Så att, ni förstår inte, men ni hjälper han i hans missbruk. Han har tak över huvudet, han vet att han kan komma hem varje dag. Han har mat på bordet. Ni hjälper han att låna fram pengar för att betala av skulder till folk som jagar han och så vidare. Så länge ni gör det här så hjälper ni honom i hans missbruk, för han kan fortsätta med det här. Och pengar som skulle gå till skulder gick till nya spel och så vidare. Så att det var inte förrän vi började släppa taget, han inte hade någonstans att bo och mer eller mindre hamnade på gatan, och där missbruk också gick över till alkohol för att bedöva alla människor som jagar han, skulder som såldes till kriminella och så vidare. Och där det var så otroligt svårt att liksom se sin egen far falla. Och samtidigt så han har bara oss. Vi kan inte bara släppa taget, men det var först då också han kunde börja klättra upp. Han kände att nu finns det, min familj, de finns inte där för mig, de kan inte hjälpa mig. Jag måste klara mig själv.
Mm.
Och då började jag klättra uppåt och vända det här. Så.
Vill du säga något om var han befinner sig idag, eller någonting om den resan som du sa du vill lägga till den delen i boken?
Ja, men det är ju en ständig det är ett ständigt kämpande för honom. Det man har gjort tidigare i livet får man äta upp för ofta senare. Men han har gjort en otrolig resa. Jag är jättestolt över honom. Han kämpar. Han är också konsthandlare. Det var så mycket han kunde finansiera sitt spel. Så från att han satt med dem, ja, förnämsta konsthandlarna och konstnärerna, så kunde han sitta med i de här med drev illegala spelklubbar. Så det var en sån surrealistisk, och de här två världarna var så otroligt olika varandra. Men idag han har tagit sig tillbaka, han jobbar med en del med konst fortfarande, och alla de här relationerna som i stort sett var körda, de har fått också en större förståelse när de läste boken också. Så det har... Han har varit grymt. Sen är det klart att alla skulder och allting, det kommer att finnas med honom hela livet. Och han kämpar och vill göra rätt för sig varje dag. Och kämpar från att han vaknar på morgonen tills han går och lägger sig.
Så jävla berörande, ärligt talat. Eller bara rakt ut så.
Mm.
Det är fint. Och som sagt, väldigt, väldigt berörande och viktigt. Det är ju... Alltså, människor som går igenom svåra saker och vågar dela med sig, det är väl något av det viktigaste som finns i, alltså för så här, gemenskap med mänsklighet och allt det där.
Ja.
Verkligen.
Och det var väl det som mynnade ut med just det här med bok och det också. Det var en författare som hörde av sig till oss, som kände pappa och visste en liten del av allt som hade hänt, som låg på och sa, ni måste skriva en bok, ni måste komma ut, ni kommer inspirera så många. Och då var det i början var det bara, nej, aldrig i livet. Det här har vi hållit hemligt alla. Vi är så få som inte ska. Vi börjar berätta det i bokform. Men det var just det här som du nämnde, Fia, där, just att vi kan ju faktiskt hjälpa många andra människor. Och inspirera andra människor att, precis som vi har ju flera i vår släkt som har hållit på, som har hamnat i vissa missbruk. Med vår pappas bror dog i droger och vår farfar och pappa och alla flera som har haft det. Och då vi kände att vi ska inte hamna i samma fälla, vi ska göra något bra av våra liv. Vi kanske har den här beroendegenen i oss också då, men tänk om vi kan göra något positivt av det. Och det blev ju träningen.
Mm.
Det blev ju, där hittade vi vårat lugn och träna hårt och få de här. Ska man titta också på endorfiner rent kemiskt, som är väldigt likt bara amfetamin om man tittar rent kemiskt på. Och därför kunde vi få de här endorfinkickarna istället. Och ett, lugn och må bra av det. Så det var ju mycket det vi ville förmedla med boken också.
Vad är du mest tacksam över när du tittar tillbaka på ditt liv så här långt?
Oh ja, men det är nog min familj och mina barn. Och jag är otroligt tacksam över ja, det livet man lever och där man, den plats man befinner sig idag. Inte minst man tänker på bakgrunden, uppväxten och hållit på med en kampsport där man ser att väldigt många har det väldigt tufft efter karriären, boxare, brottare och sådär, men där man ändå har, tycker jag, lyckats att ta nästa steg då. Men framförallt måste jag säga min familj och mina barn, jag är så otroligt glad att det har gått bra för dem och att, att vi har varandra.
Mm. Vad längtar du efter just nu?
ja, nej men det är väl... Nej, men det kan vara det här ibland, just det här med entreprenörskapen, det här jagandet hela tiden, att få lite lugnare där. Och vi var inne på det tidigare, att få dem nu när man börjar komma upp lite åren så där, få, bara få vara lite grann, slappna av, andas. Mm. men återigen, jag älskar att jobba och göra saker, så det vill jag, men just ha balans i allt det här. Och ibland kunna ägna ännu mer tid och så där, och med sin familj och vara ännu mer med dem och åka iväg och kolla på grabbarna, spelar i Holland på matcher och hälsa på där och bara vara liksom lite mer.
Om du skulle göra en sak då i, så här, i direkt nutid för att få lite mer balans och så, vad skulle det kunna vara?
Nej, men det vill ju kliva av lite. Alltså, genom åren har man ju då som entreprenör så har man ju, är man ju varit involverad i flera olika företag och så då. Så att det är väl att och börja hoppa av lite projekt och sådär. För att frigöra mer tid. Och framförallt om man ska framtiden kanske ha ett jobb där man är som anställd. Om man nu, om det nu går åt det hållet då. Så frigöra mer tid på så sätt såklart. Och kliva av lite olika saker som tar tid.
Innan vi avrundar så börjar jag tänka att det har återkommit lite grann. Det här med att våga avsluta saker och ting.
Mm.
Man kan se misslyckanden eller lära sig och sådär. Men ibland kommer jag också till en punkt och säger nu kommer det komma ett avslut här. Oavsett om det är ett projekt eller en dröm eller någonting man har jobbat med. Eller en relation eller någonting i livet. Men jag upplever att många är väldigt rädda för det. Att ta steget till att självmant avsluta. Eller så här, nu väljer jag en annan riktning här. Mm. Vad tänker du om det bara?
Nej, men helt. Det är absolut. Människor, vi människor har ju en benägenhet att vara väldigt rädda för det okända.
Mm.
Vad händer om jag gör det här? Och jag märker nu, jag pratar med många av mina kompisar och sådär. Och många säger att, gud jag hatar att gå till jobbet men jag har gjort det här hela tiden. Jag kan ingen annat eller jag måste. Nej men du måste inte. Jag menar, varför inte följa ditt hjärta pröva? Du kommer ångra när du blir ännu äldre att du aldrig har försökt och... Men jag tror att människor, många är så himla, just den här tryggheten hela tiden, trygghet. Men det får en verkligen att växa ibland och bara våga kasta sig ut och se vad som sker och händer. Och det är någonting jag har gjort många gånger och som inte alltid är så lätt då. Men det är en ganska härlig känsla ändå att våga det och få växa i det och ofta så mynnar ut i något väldigt, väldigt bra.
Finns det något som var, som du säger, ja, det där steget, att jag vågade avsluta det där, det var superviktigt. Alla avslut är viktiga såklart, men något som liksom var extra viktigt.
Ja, men jag startade två träningsanläggningar för några år sedan här. Och det blev inte riktigt som jag hade hoppats på, rent arbets- och känslomässigt och sådär. Så då kände jag så här, men det här, det är bättre att avsluta så fort som möjligt. Så jag klev av det ganska så tidigt. Så det kände jag, men gud vad skönt, gud vad bra. Det var ju jobbigt när jag gjorde det också. Så att, men det kändes jätteskönt efter. Det är ett exempel.
Mm. Något mer?
Ja, men det kan ju, alltså det är ju mycket i livet. Men det kan ju vara att man, någon tidigare relation som man hade när man, som man kände så här, man inte mådde bra i. Varför gå i en relation i många år och som jag avslutade, som var ju jätteskönt efter. Även om det är jobbigt när man väl gör det också. Kanske såra en annan människa och, som blir ledsen och såra. Men det var viktigt både för mig och min familj. Och så det är ju ytterligare ett exempel av många. Av många.
Mm. 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 Den sista frågan som alla mina gäster får.
Mm.
Finns bara en regel, du får inte säga Instagram.
Okej, okej. Okay, okay.
Vad är det inte som det ser ut?
Instagram.
Ja, exakt. Yes.
Vad är inte som det ser ut?
Mm.
Alltså, ska det vara relaterat till sig själv då? Eller vad
det är också intressant. Det är så... Det finns inget rätt svar på den frågan heller.
Nej,
men
okay.
Det är verkligen två led. Att en del går direkt till sig själv i det. Och en del andra är så här, en apelsin. Eller en livet, människor och så vidare. Så att det finns inget facit där heller.
Nej, men jag tror, om man får säga det då, jag tror att media.
Mm. Hur då?
Tror jag. Nej, men jag tror att det reflekterar och skriver om saker och ting, om samhället idag som inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Sen är det klart att det är mycket saker som sker och så. Men jag tror att folk får en annan bild idag. Det känns så fruktansvärt idag när man läser tidningen och folk tror att man kan knappt gå utanför dörren. Man kommer dö direkt och få ett skott i pannan. Eller man... så att, det finns så mycket mer kärlek, bra och starka krafter, mycket positivt där ute. Så att jag tycker att den här mörka bilden som målas upp och som väldigt många människor har idag, att allt är skit, allt var bättre för, det stämmer inte.
Mm. Bra, det du precis sa tar jag som ett tecken för att fortsätta ett projekt jag precis har påbörjat.
Ja,
det var som en direkt sådär, jag bara, tack så mycket.
Ja, vad bra, vad härligt.
Kul. Vad hade du för tankar om ofiltrerat när du klev in i det här?
Jag visste ingenting. Jag är inte själv så att jag lyssnar inte så jättemycket på poddar och följer saker och ting och så. Eftersom man är inne i, det är så ofta, man är inne i steg och man har mycket projekt och det är familj och sådär. Så jag hade inga riktiga så här, men jag trodde att det skulle bli ett bra samtal som liksom skulle kunna sväva iväg i massa olika saker. Och jag märker att mycket det vi har pratat om idag, det är mycket sånt man själv går och klurar på just nu. Du frågade vart i tiden jag är nu. Och jag sa ju lite att jag är i en mellanperiod och liksom, hur ska framtiden bli och vad ska jag göra? Så att det blev ju mycket sånt prat också.
Mm.
Så att det var väl lite vad jag hade hoppats och trott på. Jag tycker det var ett jättehärligt och bra samtal.
Tack detsamma. Mm. Har du varit ofiltrerad?
Ja, nästan. Inte riktigt kanske till 100%. Ibland är det vissa grejer, ibland när du ställer vissa frågor. Det kan vara vissa saker, men jag tycker att så gott det går.
Ja. Bra. Det är ändå det enda man kan begära.
Ja, precis.
Och om man nu, dels så ska man ju läsa er en bok. Kan du säga igen vad den heter och var den finns?
Mm. Brottarbröder. Den finns överallt där böcker finns i stort sett. På nätet. Det är bara... Och det ska ju nu mynnas ut och bli film också, vill de. Så att...
Så häftigt.
Nästa steg. Ja,
och vad mer kan man ta del av dig eller anlita dig eller så om man skulle vilja?
Mm, jag har en hemsida, martinlidberg.com då. Man kan gå in där. Sen finns man ju där, ja, alla sociala medier och sådär.
Perfekt.
Ja.
Tusen tack för att du kom hit och bjöd på allting. Och som sagt, män som pratar om sina känslor, ni är uppskattade av så många, så fortsätt gärna. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram på er så länge. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål för gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då!
En podd från Allermedia.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.